Välkommen och lyssna på den här predikan var du än sitter. Jag ser mig framför mig att du kanske sitter i köket eller du kanske sitter i en skön fåtölj eller du kanske sitter i ett vardagsrum någonstans. Kanske du sitter i ditt hem i alla fall och lyssnar på den här predikan. Jag vill att du ska vara välkommen in i den här predikan och vi ska be tillsammans. Herre, vi tackar dig för att vi får möjlighet att ta del av Guds ord. Vi tackar dig att vi får studera Bibeln, att vi får komma nära dig i dessa tider med hjälp av Guds ord, Herre. Nu lägger vi den här predikan i dina händer. Och Herre, jag ber för den som sitter och lyssnar att du ska vara nära med din heliga ande just nu, Herre. Tack Herre att du ska vara nära där och bära den som sitter hemma och lyssnar i Jesu namn. Amen. Amen. Så var du än sitter just nu, vad du än gör just nu, så vill jag ta dig med in i en bibelberättelse. Och då går vi till Matteus evangeliet. Så har du din bibel där, så får du gärna slå upp Matteus evangelium kapitel 14. Matteus evangelium kapitel 14. Och vi förflyttar oss till vers 22. Och jag ska läsa vers 22 till 33. Så Matteus evangelium kapitel 14 vers 22 till 33. Och den här berättelsen handlar om när Jesus går på vattnet och Petrus tar sina första stapplande steg också på vattnet. Vi läser i Jesu namn. Strax därefter befallde han lärjungarna att stiga in i båten och fara iväg i förväg över till andra sidan sjön medan han själv sände iväg folket. När han hade skickat iväg dem gick han upp på berget för att vara för sig själv och be. När det blev kväll var han ensam där. Båten var redan långt från land och hårt ansatt av vågorna eftersom de hade motvind. Mot slutet av natten kom Jesus till dem gående på sjön. Och när lärjungarna fick se honom gå på sjön blev de förskräckta och sa det är ett spöke och de skrek av rädsla. Men genast sa Jesus till dem var lugna, det är jag, var inte rädda. Petrus svarade, Herre om det är du så befall mig att komma till dig på vattnet. Han sa, kom. Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. Men när han såg hur stark vinden var blev han rädd. Han började sjunka och ropa, Herre hjälp mig, rädda mig. Genast sträckte Jesus ut handen och grep tag i honom och sa så lite tro du har, varför tvivlade du? De steg i båten och vinden lade sig och de som var i båten tillbad honom och sa du är verkligen Guds son. Du är verkligen Guds son. Ur den här bibeltexten så har jag hämtat ett tema som är var inte rädd. Var inte rädd. Man skulle kunna säga så här att när du blir kristen så mönstrade du på ett skepp som seglar ut på livets hav. Det där havet som ditt skepp eller som trons skepp liksom navigerar fram på, det leder. Det här skeppet, det är på väg till paradiset. Det är på väg till en fantastisk framtid. Och du befinner dig på det här skeppet. Du är på det här skeppet som är på väg till paradiset. Men det här skeppet seglar ju fortfarande på ett hav. Och ett hav kan blåsa upp till storm. Ibland är det stilla och lugnt på livets hav. Ibland flyter det på och det är underbart och det är fullt glid och det är härligt. Men ibland blåser det upp till storm. Färden blir fylld av risker. Ibland blir vi fyllda av rädsla, ibland blir vi fyllda av oro, förtvivlan och sorg. Och stormen tycks kasta en både hit och dit. Helt okontrollerat. Och så kan det upplevas också i de här tiderna. Det här viruset som skälper länder, som skälper städer, som skälper sjukvården. Och det kan upplevas okontrollerat och det kan upplevas som det stormar. Och vi har det jobbigt och vi har det kämpigt. Då vill jag säga, var inte rädd, för Jesus har makt att hjälpa i all vår nöd på livets hav. Petrus, han trodde på den makten när han gick mot Jesus. När han ser stormen, då kommer krisen. När han upplever hur det blåser, då kommer det tvivlen i honom. Han börjar sjunka. Men när han ropar på hjälp så är Jesus nära. Nära! Jesus har makt att hjälpa i all vår nöd. Och det är det som är vår tröst och det är det som är vår räddning. Därför återigen har jag ett viktigt budskap idag. Var inte rädd. Så var inte rädd när du möter livets stormar. Hör du, det finns faktiskt inget löfte i Bibeln om att man som kristen ska slippa undan alla kriser, alla sorger, alla bekymmer som kommer att dyka upp under vår vandring, eller om vi så vill säga under tiden vi är på skeppet mot paradiset på livets hav. Det finns inget löfte att stormar kommer att liksom inte dyka upp. Jesus är inget vaccin mot alla olika sorters lidanden som man kan tänka sig. Det är liksom inte tro på Jesus och allt bara blir en räkmacka fram till himlen. Det är inte så enkelt. Vi delar samma verklighet som alla andra. Men samtidigt så vet vi det fantastiska att Gud kan skydda människor mot alla olika faror och kriser. Vi vet det. Men så är det ju det faktum att lika många berättelser som det finns om kristna som överlever stormar i livet, sjukdomar och alla tänkbara stormar som finns i ett samhälle, lika många berättelser finns det om att kristna lider i olika typer av händelser och sjukdomar och till och med dör. Men vad det finns löfte om i Bibeln, det är att den som tror på Jesus Kristus och bekänner honom som Herre i ens liv ska leva om han än dör. Det är det som finns som ett stort löfte från första till sista sidan. Och det finns också löften om hjälp i stunder av nöd. Och Petrus kom i nöd. Men vad var det som egentligen hände? Vad var det som egentligen hände där när Petrus tog sina första stapplande steg på vattnet? Vi ser till en början att han gick trosviss mot Jesus, fylld av tro. Men så börjar han tvivla. Oj, vad det stormar. Det här reder jag inte ut. Jag kommer att drunkna. Men mitt i den här krisen så är det viktigt att se att han ropar till Jesus om hjälp. Han ropar, Herre, hjälp mig. Och varför är det viktigt att se? Jo, han hade ju faktiskt kunnat vänt sig om till sina vänner i båten och ropa, dra upp mig i båten igen. Dra upp mig i båten igen. Han hade kunnat vänt sig mot dem och ropa, hjälp mig. Men ändå så hade han mitt i alltihop, trots allt den här tron, att han ropade till Jesus som faktiskt också stod i samma storm. Han stod ju i samma storm. Han stod på vattnet i stormen och Petrus ropar till honom. Han sätter sin tilltro till honom. Han fäster sin blick på honom mitt i stormen. Han tror trots den rädsla som fyller hela hans väsen att det är Jesus som kan hjälpa. Att det är Jesus som gör honom trygg. Jesus stod stadigt i samma storm som han själv befann sig i. Och Petrus trodde att Jesus ville hjälpa. Och så är det ju även i våra liv. När vi råkar ut för händelser som skakar vår trygga tillvaro. Exempelvis detta corona. När det skakar vår trygga tillvaro, när det skakar våra vanor, när vänner blir sjuka, när kanske till och med vi blir sjuka, när vi läser alla artiklar och vi ser det här och vi fylls av rädsla. Då vill Jesus hjälpa och han är inte långt borta, han är dig nära, han står i samma rum som du. Han delar samma tillvaro som du. Han är med dig och han vill hjälpa. Han står i samma storm. Därför vill jag säga, var inte rädd, för du är inte ensam. Du är inte ensam. För vad du gör, så ser Jesus dig. Och det här är ju en sån här replik, eller ska man säga, en mening som någon har fyllt lite med skräckens innebörd. Att Jesus ser dig vad du än gör, för han ska kontrollera dig. Han ser dig hela tiden och håller koll på dig, för han ska straffa och så vidare. Det är inte det handlar om. Men följ med mig här nu. Det är ju det fantastiska med de olika evangelierna, att vi kan få olika vinklar, pusselbitar av samma bibelberättelse. Och tittar vi då i Johannes evangelium, när vi läser om den här händelsen, då står det i Johannes evangelium att båten var långt ute på sjön, cirka en halv mil. Läser vi i Markus evangelium så kan vi läsa att Jesus såg hur de slet med årorna. Och här i Matteus så läser vi ju att det var kväll. Alltså, en poäng här är ju, hur kunde Jesus se när de var så långt ute på sjön och det faktiskt också var mörkt? Jag vet inte hur många av er som lyssnar som har varit någon gång i ett medelhavsland. Jag har varit där. På kvällen blir det mörkt. Det finns ingen midnattssol som jag är van vid uppe i Norrland. Nej, det blir mörkt. Det blir becksvart. Det blir mörkt. Inga ljusa nätter där inte. Hur kunde han då se att de slet med årorna och att de var rädda och fruktade? Jo. Då som nu så är han allestädes närvarande. Han är närvarande då som nu. Inte för att styra eller kontrollera, inte för att döma eller straffa. Nej, han är närvarande för att hjälpa, för att rädda människor i nöd. Han är närvarande för att trösta och upprätta sargande hjärtan. Han är närvarande, personligt närvarande för att ge lugn och frid åt ett stormigt sinne, ett stormigt liv, ett oroat hjärta. Han är närvarande, allestädes närvarande för att hela trasiga relationer och sjuka kropp. Halleluja! Det är ju underbart. Allt det här gjorde Jesus när han gick på jorden. Och Bibeln lär att han är densamma då som nu. Han är densamma nu som då. Han ändrar sig inte. Jesus är ingen Gud som långt i fjärran sitter någonstans och du måste fjäska och blidka och liksom göra massa saker och han sitter långt där borta. Nej, han är oss nära. Han är oss personligt nära. Han är dig så nära. Du är inte ensam där du sitter just nu. Du har Jesus i ditt rum. Halleluja, han är där. Jag bara känner hur han är där hos dig nu. Åh Jesus, tack Herre för att du är hos var och en som lyssnar den här stunden. Åh Herre. När vi upplever att vi håller på att sjunka, när vi upplever att vi håller på att gå under i stormen, så får vi ropa till honom, be till honom, hjälp mig, hjälp oss. Då kommer Jesus i rätt stund, i rätt tid. Även om hans tid inte alltid är vår tid. Men han kommer, jag lovar dig. Och han säger, lugn. Det är jag. Var inte rädd. Lugn. Det är jag. Var inte rädd. Jag vet inte om du har sett en riktigt rädd människa någon gång. Men de har svårt att fästa blicken. Ofta så man flackar med blicken och man har svårt att fästa den. Och man försöker liksom hitta ett fokus överallt. Man har svårt att hitta en fast punkt. Så kan det vara när vi hamnar i storm i våra liv. Vi ser oss om efter allt möjligt som skulle kunna hjälpa. Men låt dig inte luras av allt som kan se ut som en räddning. Visst, vi ska lyssna på experter. Vi ska lyssna på de som kan medicin. Vi ska lyssna på de som studerat. Vi ska lyssna på kunskapen, på forskningen. Det är viktigt. Men vi ska inte låta oss luras av allt som kan se ut som räddning när det stormar. Därför vill jag säga det sista punkten. Var inte rädd. Se på Jesus. Var inte rädd. Se på Jesus. Det finns så mycket utanför Jesus som kan se ut som en räddning. Det kan vara allt ifrån andra religioner till lugnande mediciner, till droger, till pengar. Det kan också vara att så att säga gå tillbaka till båten. Då är vi där Petrus. Han vände sig inte om till båten och sa dra upp mig. Han vände sig till Jesus och sa hjälp mig. Och lite så kan det bli i våra liv istället. Istället för att liksom ropa till Jesus så kan det på något sätt bli så att vi på något sätt, om vi tar en bild, går tillbaka till båten. Det vill säga vi går tillbaka till trygga vanor. Vi går tillbaka till vårt gamla jag. Vi går tillbaka till världens sätt att tänka. Och vi ger upp det här att det är bara Jesus som kan ge mig ro här inne. Så vi kliver på något sätt tillbaka till båten istället för att vända oss mot Jesus. Men allt det här erbjuder bara en räddning för stunden. Det är bara kanske där och då det känns bättre. Men det är bara Jesus som kan rädda fullständigt. Det är bara Jesus som kan vända en obotlig sjukdom till seger. Det är bara Jesus. Bara Jesus. Var inte rädd. Se på Jesus. Hans sätt att vinna seger, det är ju inte alltid på samma sätt som du och jag tänker oss seger. Ordet seger har befläckats av år av radikala som liksom vi ska vinna seger över det och vi ska vinna seger över det. Men de har missat poängen, tycker jag. Du som lyssnar ska naturligtvis alltid ifrågasätta det en predikant säger. Du ska ifrågasätta mig också. Men jag påstår att de har missat det. För Guds seger, Jesus seger är inte alltid samma sak som det vi mäter som seger. Vi mäter ju bara seger om någon blir frisk. Då har vi vunnit seger. Ja visst, det är fantastiskt om någon blir helad. Det är underbart. Missförstå mig inte. Det är helt fantastiskt. Men hans segrar är annorlunda. Det är nämligen så här. Att antingen så vinner han seger genom att någon blir helad. Eller så vinner han seger genom att någon går förbi döden och till evigt liv. Antingen så vinner han seger genom helande eller så vinner han seger genom att någon går förbi döden till ett evigt liv. Vi kanske inte kan känna det som en seger om någon dör. Paulus såg det som en vinning. Och varför såg Paulus det som en vinning? Jo, därför att han visste att dödens udd är bruten. Den som tror, även om den personen dör, så går den förbi döden och in i evigheten. Det visste Paulus. Den som tror kan aldrig förintas eller försvinna. Man går med Jesus seger in i ett evigt liv. Halleluja! Han säger, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Johannes 14 och 25. Det är seger. Trots allt, mitt i bedrövelsen, så är ju det seger. Men vi kan också irra med blicken och riskera att fastna vid svårigheterna. Vi sitter där och irrar och det enda vi fastnar i är svårigheterna som finns runt omkring oss. Vår egen svaghet och så. Istället för att fokusera på Jesu makt. Åt honom har getts all makt på himmelen och jorden och du är hans barn. Bekänner du dig till Jesus Kristus så är du hans barn. Fokusera inte på omständigheterna. Fokusera inte på svårigheterna. Fokusera inte på din egen svaghet. Utan fokusera på Jesu makt. Amen. Jesu makt. Det är viktigt att vi fäster våra ögon på Jesus. Var inte rädd. Några tips kort här nu bara mot slutet. Var du kan hitta Jesus. Ja, du kan hitta honom. I ditt böneliv bredvid dig just nu. Bara tala ut Jesus. Jag bekänner dig. Du är här. Fokusera på honom. Be. Var tillsammans med honom. Och du kommer att upptäcka att han är där med sin frid. Åh, halleluja. Du kan också upptäcka honom i församlingen. I församlingen. För Jesus säger att vi är kroppen. Du finner honom i kristna gemenskaper, i Kristi kropp som ska visa honom för världen genom sitt sätt att vara, sitt sätt att leva och genom bönens kraft, genom frukter och gåvor ifrån den helige ande. Där är det tänkt att det ska finnas människor som säger och lever orden. Var inte rädd. Jag ska hjälpa dig. Dina medsyskon och du är Jesu verktyg på jorden. Du kan se honom i allt församlingen i världen gör för varandra och sina medmänniskor. Ropa därför högt i församlingen om du är i nöd. Ropa på hjälp. Du kan se Jesus i Bibeln. Där står allt du behöver för att klara dig igenom stormar i ditt liv. Exempelvis den storm vi delar allihopen i denna dag. Här finns det, i Bibeln finns det du behöver för att ta dig igenom och vidare. Där finns det som behöver, där du kan läsa de bibelord, de bibelverser och de berättelser om människor som har lidit och varit med om jobbiga saker. Här finns det, här finns guldet. Men du kan också se Jesus slutligen då genom den helige andes kraft, den helige andes frukter och den helige andes gåvor i människors liv. Men hör nu också i ditt liv. I ditt liv. Jesus har lämnat hjälparen, den helige ande, som hjälp i det kristna livet. Både i stilla tider men också i kristider så är helige ande där. Den helige ande vill bara hjälpa dig, bära dig, trösta dig. Det är fantastiskt. Helt fantastiskt. Vilken rikedom, vilken skatt vi har. Avslutningsvis då. När stormen kommer in i våra liv så måste vi komma ihåg och ropa på hjälp till Jesus. Var inte rädd. Jesus är dig nära och det är till honom vi ropar. Han har makt att hjälpa oss i all vår nöd, hur den än ser ut. Det finns inte en sten eller medaljong som kan hjälpa dig. Det finns inget tarotkort eller någon handspåmänniska som kan hjälpa dig. Det finns inte islam, hinduism, buddhism, Hare Krishna kan inte hjälpa dig. Inga pengar eller rikedomar kan hjälpa dig eller ge dig lugn eller inre frid i en storm. Det är bara Jesus som kan hjälpa dig och ge dig lugn och frid i stormen. Halleluja, det är bara Jesus som kan. Det är bara Jesus, bara Jesus. Bara Jesus. Den enda som kan hjälpa oss på här och nu och på lång sikt. Ja, en evighetssikt. Jesus är den enda som kan hela, förändra, hjälpa, rädda hela människan. Helt och fullständigt. Han är vår tröst. Han är vår räddning. Var inte rädd. Var inte rädd. Vi ber tillsammans. Herre, så ber vi för vårt land och för vår värld. Vi ber att det här ska få ta slut fort, Herre. Vi ber att det här eländet ska ta slut fort, Herre. Men mitt i den här stormen, mitt i den här krisen, så vill vi gemensamt vända oss till dig och säga: hjälp oss, Herre. Hjälp oss, Jesus. Kom med din trygghet in i våra liv. Hjälp oss att ha tillit på dina löften och dina ord. Hjälp oss att inte gå och fastna i annat som ser ut som en räddning, utan att vi kan hålla vårt fokus, vår trygghet i dig och dina löften och din kraft och din makt. Herre, så lägger vi våra liv i dina händer. Vi överlåter oss på dig där vi nu är. Jag här, Dilson uppe vid bordet där han sitter och jobbar med ljudet. Du som sitter i soffan eller i köket eller var du är och lyssnar på det här. Kanske tar du en lång promenad med lurarna på. Ja, var du än är, så ber vi att vi överlåter oss nu till honom. Vi överlåter oss till hans trygghet, till hans kärlek, till hans barmhärtighet, till hans nåd. Vi ber om välsignelse över oss själva och våra vänner. Vi ber om vägledning hur vi kan vara ett stöd för andra mitt i det här. Vi ber om vägledning om hur vi kan mitt i det här kunna peka på dig. I Jesu Kristi namn ber vi. Amen.